Och nu när klockan är 9, nyårsaftonens morgon, kommer första sändningen av Riksradions årskrönika. Programledare är Anders Munkesjö.
Vad minns vi av 1990? Ja, Tysklands återförening och slutet på det kalla kriget är sådant som får en given plats i historieböckerna. Här hemma har vi fått ett klartecken till medlemskap i EG. Det har talats om ekonomisk kris och socialdemokratin har problem med opinionen. Ja, det är något av vad vi tänkte tala om i det här programmet tillsammans med Thomas Hempel, Bo Karlström och Staffan Sonning från Ekot. Och för att ytterligare vidga perspektiven finns här också Christer Hedin från vetenskapsredaktionen och Svante Weiler från kulturredaktionen. Och för att börja med det som dominerat utrikesrapporteringen under det senaste halvåret och som vilar som en skugga över helgfirandet. Krisen i Mellanöstern och krigshotet efter Iraks invasion av Kuwait. Så här lät det i ekosändningarna den 2 augusti. Sveriges ambassadör i Kuwait, Ingolf Kisov, berättar.
Ja, det var väl ungefär 4:15 som vi vaknade av eldgivning rätt så nära oss, tyckte vi det verkade. Och den intensifierades efter en halvtimme. Då var det en höjdpunkt. Så mattades det av något, men så började eldgivning med handeldvapen i rätt så nära oss. Och det sista innan vi gav oss iväg, det var ifrån vår bostad, det var att det pågick strider en stund vid inrikesministeriet som ligger några hundra meter ifrån oss. Vi vet nu från amerikanska kommandot i Bahrain, som en annan ambassad har varit i kontakt med, att irakerna är i kontroll av alla nyckelinstitutioner i stan redan.
Ja, Bo Karlström, finns det någon rimlig förklaring till Iraks övergrepp på Kuwait?
Ja, till att börja med, det vill säga redan ett par dagar före den här invasionen, så handlade det om olja och pengar. Det vill säga Irak, Saddam Hussein, krävde av Kuwait att få tillbaka pengar för olja som han påstår att Kuwait har tagit från ett oljefält som ligger på gränsen mellan de här båda länderna. Han ville också ha kompensation för att han ansåg att Kuwait låg bakom sänkta oljepriser, och detta ville han ha ersättning för. Det hade man ett möte precis dagarna innan här i slutet av juli. Och i Jeddah i Saudiarabien, och Kuwait sa då nej till det här. Och dagen efter, tror jag till och med det var den 2 augusti, så invaderades alltså då Kuwait utav Irak. Så det var den, så att säga, officiella förklaringen handlade om detta. Men sen ligger naturligtvis annat bakom. Menar, dels var det ju faktiskt så att Saddam Hussein betraktade den här familjen som styrde i Kuwait, emirens familj, som korrupt och som folkets fiender. Han ville befria kuwaiterna, sa han. Han har naturligtvis också ett maktbegär. Han betraktar sig ju som arabvärldens ledare och ville väl visa detta. Och sen byggde det väl rimligen på missbedömningar, det vill säga missbedömningar av omvärldens reaktion. Han hade väl förmodligen räknat med att det här skulle gå utan att få sådana följder som det sedan fick.
Hur överhängande är krigshotet just nu?
Ja, just nu måste man säga att det är det. Det är ju bara 2 veckor kvar till FNs ultimatum går ut den 15 januari. Och ingenting har egentligen hänt. Men egentligen står man kvar där man stod på sätt och vis redan där man var från början. Det vill säga, Irak hävdar att Kuwait tillhör Irak. Och Saddam Hussein säger att han kommer aldrig att släppa detta. Amerikanerna och med FNs stöd säger att detta kan vi inte godkänna. Utan Irak måste lämna Kuwait utan några som helst villkor. Och då, nu säger man till och med före den 15 januari. Och ingenting har ju hänt. Inga fredsträvare har lyckats, det har ju försökt på många håll, framförallt inom arabvärlden. Ingenting har lyckats än så länge. Och dagarna går här, och naturligtvis dessvärre, det är ju tråkigt att på nyårsafton behöva vara pessimistisk, men visst måste man vara det som det ser ut just nu.
Vilket intryck tycker du annars att Saddam Hussein ger som politisk ledare?
Ja, det finns flera sidor av honom, tycker jag. Dels ett smart intryck, för mycket av det han har gjort har varit överraskande och politiskt från hans håll riktigt. Hela spelet med gisslan till exempel, han har lockat dit olika politiska ledare från Europa och sådana saker. Samtidigt har han just gjort missbedömningar, som vi sa förut, vad gäller omvärldens reaktion. Men vad han säkert har gjort är att han har rört om i Mellanöstern även för framtiden. Jag tror att hur det här än slutar, på något sätt måste det ju sluta, så kommer det inte att bli sig likt i arabvärlden, därför att han har satt igång de så kallade massorna. Han har väckt opinioner mot de här kungarna och emirerna och allt vad de heter som finns där. Så man kan säkert, tror jag, se fram emot förändringar som gör att man kommer att få kanske revolutioner av olika slag, omfördelningar av makt, och de här länderna som nu stödjer USA i konflikten, alltså arabländerna, kommer säkert att få bestraffas på ett eller annat sätt för detta. Kanske i form av revolutioner i sina länder och sånt. Så att Mellanöstern lär inte bli så likt efter den här krisen.
Det som kom att fylla en stor del av nyhetsrapporteringen var ju också Iraks spel med den utländska gisslan. I slutet på november så släpptes de sista kvarhållna svenskarna, och vi kunde höra många kommentarer som den här när svenskarna kom till Arlanda.
Ja, det var jobbigt. Det var det, va? Men jag måste säga att de iraker som vi stöter på dagligdags, det är väldigt trevliga och fina människor.
Och av avgörande betydelse för frisläppandet av svenskarna hade sannolikt det brev som statsminister Carlsson skickade till Saddam Hussein, och som också tog upp den israeliska ockupationen av arabisk mark. Thomas Hempel, har det brevet fått någon mer bestående effekt på det inrikespolitiska klimatet?
Ja, det påminner ju väldigt mycket om de strider som förekom mellan Moderaterna och den socialdemokratiska regeringen under 70-talet och 80-talen. Där det handlade om att regeringen och Socialdemokraterna var eftergivna mot Moskva. Det här är en motsvarande debatt mellan höger och vänster i Sverige. Och det är väl svårt att säga om den har haft någon effekt den här gången. Sannolikt har effekten inte varit särskilt stor.
Annars har ju 1990 varit ett år av motigheter för regeringspartiet. I februari så hade vi ju något så ovanligt som en akut regeringskris. Efter att riksdagen avslog det så kallade stopppaketet, där det var förslag om stopp på löner, priser och även strejkstopp. Och själva omröstningsförfarandet i riksdagen, det lät så här.
Den som vill att kammaren bifäller arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 24 röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kammaren bifallit hemställan i reservation 1 av Lars Ulander med flera.
Godkändes den föredragna voteringspropositionen? Svaret är ja. Och jag ber er som röstar för bifall till ja-propositionen att resa sig. Tack. De som röstar för bifall till nej-propositionen att resa sig. Tack. Enligt min mening har flertalet...
Ja, det här slutade alltså med att statsminister Ingvar Carlsson fick avgå. Men vad var det egentliga skälet till att Ingvar Carlsson tvingades att avgå?
Ja, det började ju redan i samband med budgeten när den presenterades den 10 januari. Den budgeten var nästan helt innehållslös. Istället så inbjöd regeringen parterna på arbetsmarknaden till överläggningar på Haga. Och avsikten med det var att man skulle komma fram till någon sorts frivillig överenskommelse att hålla nere lönerna. För löneökningarna var ju det stora ekonomiska problemet i Sverige. Det som hade lett till inflationen, menade regeringen, och det som Fält hade misslyckats med. Men det visade sig snart att de här överläggningarna inte ledde någon vart. Och då var regeringen tvungen att handla på något sätt. Att visa att det var kris i Sverige. Och man hade också lyckats få LO med på ett antal väldigt obehagliga förslag. Och där ingick då strejkstoppet som en del. Och det här var liksom ett paket som man ville driva igenom i riksdagen. Och det fanns ju en viss chans att det kunde gå igenom. Miljöpartiet hade talat om just lönestopp som ett sätt att få ner den svenska inflationen. Och därför måste ju regeringen visa styrka, kraftfullhet och driva allt till sin spets innan man gick in i fas 2 att försöka göra upp med något annat parti.
Några har ju kallat regeringskrisen för ett ovanligt krångligt sätt att byta finansminister. Vad säger du om det?
Ja, det var ju det andra dramatiska som hände i den här vevan. Det var att Kjell-Olof Feldt avgick. Han hade berättat det för Ingvar Carlsson redan innan den här krisen började, alltså själva regeringskrisen. Det var ett beslut som skulle tillkännages vid något tillfälle, och det passade bra att känna det just vid det här tillfället där regeringen hade avgått. Det är klart att det finns ett samband mellan det ena och det andra, men det var inte så att Kjell-Olof Feldt avgick just i följd av regeringskrisen.
I övrigt har ju Socialdemokraterna haft problem med sina löften. Många minns säkert den här ordväxlingen i Ekots intervju med statsminister Carlsson i början av året, då frågan gällde om regeringen stod fast vid löftet om daghemsplats åt alla från 1991.
Din fråga var, kan jag garantera nu i början av 1990 att alla 1991 har det i enlighet med den målsättning som vi ställde upp?
Det var ju klart.
Säger jag, ja, det var en målsättning som vi ställde upp.
Och
om ni ska hårdra politiska program på det sättet, att man inte ska kunna uttala en målsättning. 1991 vill vi försöka verka för att alla barn och föräldrar som vill ha kommunal barnomsorg ska få det. Och så inträffar någonting som gör, som i det här fallet, att det är 60 000 fler barn. Att det kan dröja något halvår, jag säger kan dröja något halvår mer. Då gör ni faktiskt det politiska arbetet oerhört svårt.
Ja, om vi skulle lämna politiken en stund nu och ägna oss åt vad som hänt inom vetenskap och forskning, Christer Hedin. Det finns intressanta saker att notera på genteknikens område.
Ja, gentekniken är ju det som har tilldragit sig det största intresset. Dit koncentreras uppmärksamheten både när det gäller naturvetenskap i allmänhet, teknik och medicin. Och den stora händelsen i år är ju att man har utfört den första genterapin på en 4-årig flicka i Amerika. Efter att flera år har väntat på tillstånd så fick man lov att göra det. Och genom att den nya gener man har tillfört bidrar till att producera ett enzym så kan hon botas från en mycket ovanlig immunbristsjukdom som man inte har kunnat komma åt på annat sätt. Barn som hade den sjukdomen fick tidigare vistas i plasttält för att skydda sig mot infektioner.
Vilka framtidsperspektiv ger de här nya rönen?
Ja, de är ju obegränsade för den som vill utnyttja dem på ett obegränsat sätt. Många säger ju då att nya samhället som vi har talat om här är så hårt så att man måste ha en annan typ av människa. Och det är de som tror då att det är nödvändigt att också skapa den här nya människan med hjälp av genterapin. Men på lite kortare sikt och kanske lite mer positivt så kan man säga att man kan bota en massa sjukdomar som man tidigare inte kunde komma åt genom gentransplantation. Det förutsätter ju först att man lokaliserar generna, och det har man ju gjort i år med till exempel genen för cystisk fibros, som man tidigare inte visste exakt vad den berodde på.
Men det här sätter ju fingret på viktiga moraliska frågor. Vår rätt att manipulera med mänskligt liv och sådant. Hur hanterar man just de här frågorna, de moraliska?
Ja, det är den stora diskussionen just nu. Och det är ju där som regeringen har tvekat så länge att lägga sin proposition om genteknikens användning på människa. Men den har kommit nu under hösten. Och då accepterar man att man utför genterapi på kroppsceller, som det heter, men inte på könsceller. Man får alltså inte ändra arvsanlagen. Och dessutom tillåter man experiment med mänskliga embryon, alltså befruktade ägg, upp till 14 dagars ålder. Men sen måste de förstöras. Och det här är ju mycket omdiskuterat, därför att det anses ju att detta är experiment med mänskligt liv. Och det, Tyskland till exempel är ju mycket hårdare i sin lagstiftning på det här området. Och många diskuterar då om det beror på att de har blivit rädda av Hitler eller att de har blivit kloka genom Hitlers arbete med samma metoder.
På ekonomins område under 1990 så har det ju skett en verklig scenförändring. Staffan Sonning, börsen har rasat, företagen går sämre och en lågkonjunktur är i antågande. Vad är det i korthet som har skett under året?
Ja, till att börja med så kan man väl säga att det pratas väldigt mycket just nu om någonting som vi ännu inte har sett. Vad man kan konstatera, det är i alla fall att en nästan 10 år lång högkonjunktur har brutits. Och arbetslösheten stiger långsamt än så länge. Och det försvinner jobb och det drabbar tung svensk industri. Electrolux är väl värst. Om man kan uttrycka det så, de har varslat om 15 000 jobb som ska försvinna inom över hela världen. Bilindustrin, den kära svenska bilindustrin drabbas också. De har stora problem. Saabs styrelseordförande är ju numera till och med amerikan. Men han ångrar inte att han tog det jobbet, det sa han i somras när han just hade meddelat att 1300 personer ska bort ifrån Saab.
No, I don't. I'm happy. I feel more comfortable today than I ever did. And I feel that we know what we have to do. And that's why today's actions are very important to me personally.
Om man ska översätta det lite grann så det motsvarar 2 varvsnedläggningar i Göteborg. Ja, det är en fruktansvärt dråpslag för kommun.
Volvos vinst halverad, 5000 jobb försvinner.
Det är naturligtvis en lång räcka av åtgärder i det svenska systemet under många år som har lett till att de här skillnaderna har uppstått. Vi har, som du vet, högre sjukfrånvaro och vi har större personalomsättning beroende på arbetskraftsbrist. Och därmed fått en sämre produktivitetsutveckling och en högre lönekostnadsutveckling.
Men på slutet hörde vi Volvos nya koncernchef Christer Zetterberg. Han tog över efter Gyllenhammar i somras. Vi hörde honom prata om de alltför sjuka och improduktiva svenska bilarbetarna som en av orsakerna till Volvos problem. Det är ett uttryckssätt som varit otänkbart för bara några år sedan och kanske en liten bild av en sen förändring som har skett under året.
Ja, det talas ju väldigt mycket om en kostnadskris i Sverige. Hur ser den ut? Vad består den av?
Ja, den svenska kostnadskrisen, den svenska sjukan, är egentligen kronisk kan man säga. Och den är att lönerna ökar mycket snabbare än vad produktionen ökar. Och den här skillnaden mellan löneökningar och produktionsökningar är mycket större än i andra länder. Och så här har det varit länge i Sverige och vi har alltid löst det med devalveringar med jämna mellanrum. Och det är därför som vi har en hög inflation och det är därför som det är höga räntor som innebär, som en viktig del i krisen och som innebär stora problem. Och nu är vi på väg emot en ny devalvering. Men den här gången har man tydligen, politikerna tydligen bestämt sig för att det ska inte bli någon devalvering. Främst för att EG-länderna inte skulle gilla det. Och får vi inte devalvera, då är det kris. Och då går vi nog mot det här arbetslöshetens stålbad som finansministern brukar hota med. Och det är ju faktiskt så att folk blir arbetslösa just nu.
Ja, det verkar ju också som om spekulationsekonomin har fått sig en knäck. Är det så att Jupin är död nu?
Ja, jag vet inte om han är död, men han är åtminstone ganska krasslig, kan man väl säga. Juppin och finansvalpen verkar inte må särskilt bra i Sverige idag. Man kan väl säga att det är ett av de mest anmärkningsvärda scenförändringarna under året är att bubblan sprack, kan man väl säga. Och med bubblan då menar jag naturligtvis den uppblåsta spekulationsekonomin som vi har haft i Sverige under 80-talet. En spekulationsekonomi som har byggt på receptet att man ska låna så mycket pengar som överhuvudtaget är möjligt. Då ska man köpa fastigheter och aktier, belåna dem, låna ännu mer pengar, köpa mera fastigheter, köpa mera aktier och till och med låna till räntorna. Det går alldeles utmärkt. Det där är ett recept som håller så länge priserna rakar i höjden. Då kan bubblan fortsätta att blåsas upp. Men vad som hände i höstas, det var ju att efter Kuwaitkrisen så blev det helt plötsligt stopp på prisökningarna på både aktier och fastigheter. Och i och med det så var krisen inom 1 eller 2 veckor i stort sett akut. Det gick helt enkelt inte att hålla liv i den här karusellen. I september började vi knaka i fogarna och den 25 september rapporterar vi om ett börsstopp.
Någon information om anledningen till börsstoppen har ännu inte lämnats. Möjligen kan det handla om en lösning på de problem som uppstått i samband med nyckelns stora kreditförluster på ungefär 150 miljoner kronor som nu är offentligt kända.
1.953.798 stycken serie A bundna aktier i SLT AB. Jag ber om bud.
Nordbanken bjuder 287 miljoner kronor.
Får jag flera bud? Inga flera bud. Post nummer 3 såld till Nordbanken för 287 miljoner kronor.
Det är småspararna som får betala det här.
Nej, det tror jag inte.
Men det blir väl ändå så att någon får betala de förluster som Nordbanken har gjort?
I ett bolag så brukar det vara så att det är ägaren som får bära förlusten i form av minskad vinst, eventuellt minskad utdelning.
Är småspararnas pengar säkra i Nordbanken?
De är lika säkra i Nordbanken som någon annan bank.
Ja, vi hörde här finansbröderna Lindholms aktier i börsbolaget SLT klubbas bort på auktion sedan de inte betalat sina lån. Och så hörde vi Tony Hagström intervjuas i förra veckan sedan han fått sparken av regeringen till följd av Nordbankens miljardförluster på just spekulationsaffärer. Staffan Sonning, finns det annars några konkreta tecken på sämre tider för vanligt folk?
Inte mycket. Det är väl så här att de konkreta tecknen är att ekonomer, politiker och inte minst journalister pratar väldigt mycket om en kris som vanligt folk inte har sett särskilt mycket av. De har fortfarande kvar en stor del av väldigt höga löneökningar som de har fått de sista 2 åren som ännu inte har ätits upp helt av inflationen. Den stackars Juppin och finansvalpen som vi talade nyss om, han märker ju en del på att en lång rad av lyxkrogar har gått i konkurs under det sista halvåret, men för vanligt folk syns det ännu inte särskilt mycket av någon kris.
Och för regeringen så var det ju en ambition att styra ekonomin rätt redan i början av året, som vi hörde tidigare. Och i oktober var det dags igen med ett nytt krispaket som föregicks av heta devalveringsrykten och stort valutautflöde. Marknaden hade tappat förtroendet för den svenska ekonomin, som det hette. Strax innan det så hade vi haft en häftig folkstorm mot de höga bensinpriserna. Men nu skulle det bli betydligt allvarligare ingrepp i den privata ekonomin, varnade nye finansministern Allan Larsson.
Jag kan försäkra er om att det säkert kommer att bli många folkstormar. Den diskussion som har varit om bensinpriserna ser jag som en mild västanfläkt inför det som nu väntar oss.
Varför är det vanligt folk som ska få det sämre och inte de som har tjänat pengar på er politik under 80-talet?
Ja, det är den beskrivningen ställer jag inte upp på. Vi har som nästan enda land faktiskt klarat den fulla sysselsättningens politik. Och det är, om någonting är en viktig jämlikhetsfråga, så är det att människor har arbete.
Ja, den bärande delen i krispaketet från den 26 oktober var ju försämringen av sjukförsäkringen, Thomas Hempel. Men det blev alltså ingen folkstorm mot det här förslaget ändå. Vad berodde det på?
Ja, i 82 års val så hade ju Socialdemokraterna vunnit på grund av att de borgerliga då, som satt i regeringen, hade lagt fram ett motsvarande förslag. Men nu blev det alltså ingen folkstorm. Och det kan finnas flera förklaringar till det. En förklaring kan ju faktiskt vara att det finns ett krismedvetande nu ute i svenska folket. Ett krismedvetande som då har skapats av olika krispaket och budskap från finansvärlden och ifrån regeringen och finansministern. En annan förklaring kan vara att det faktiskt har skett en högervridning i opinionen under de här senaste åren. En högervridning som då också finner en förståelse för den här typen av förslag.
Socialdemokraterna ligger ju också nu väldigt lågt i alla opinionsmätningar. 10-12% under valresultatet. Ja, vad är det som har skapat den förtroendekrisen för socialdemokratin?
Det finns ju inte en enda förklaring, utan statsvetarna drar upp en rad olika saker. En förklaring kan vara just en högervind bland väljarna som också återspeglas i olika opinionsmätningar. Och frågor där folk får placera sig på höger-vänsterskala visar att det är fler som placerar sig åt höger eller åtminstone i mittfältet och färre som placerar sig på vänstersidan. Det är en förklaring. En förklaring som en del har dragit till med, det är parallellen med utvecklingen i Östeuropa där kommandoekonomierna har fallit. Och det skulle då på något sätt påverka situationen för de svenska socialdemokraterna. Ytterligare en förklaring kan vara högervinden. Alltså att en del förslag som regeringen har lagt fram har den tvingats till av omständigheterna, av marknaden eller någonting som den själv inte råder över. Och då är det alltså förslag som regeringen har lagt fram som den inte riktigt tror på. Som den har lagt fram halvhjärtat och med bristande entusiasm. Och trots att Fält drev till exempel skatteomläggningen väldigt hårt, så finns det ju andra delar av det socialdemokratiska partiet som inte har varit särskilt entusiastiskt för just skatteomläggningen. Och den här bristande entusiasmen för de grundläggande delarna av regeringens politik kan ha bidragit till opinionsraset.
Det har ju förekommit misstämning och spänningar inom det socialdemokratiska partiet, och det mest spektakulära exemplet på det är väl L-ordförande Stig Malms ursinniga angrepp på det egna partiet i slutet på året här. Just den fejden mellan LO och partiet med Stig Malm i bräschen, vad representerar det egentligen?
Ja, det är den klassiska motsättningen mellan LO och det socialdemokratiska partiet, det som har kallats för rosornas krig. Där det i grunden finns olika åsikter om den ekonomiska politiken. Där LO hela tiden har velat ha en lite mer expansiv politik, inte varit så intresserat av besparingar och nedskärningar, och framförallt så har LO inte velat att man ska röra vid de här stora transfereringssystemen. Men i fallet Stig Malm så handlar det om någonting mera. Där handlar det också om Stig Malm som person, där han ju skiljer ut sig från tidigare LO-ordförande i sin taktik och i sitt sätt att angripa regeringen. Och där har han ju då också bett om ursäkt.
Får jag säga följande. På en punkt har jag fått kritik, berättigad kritik från förbundsordförandena, som möjligen föranleder en ursäkt till Allan Larsson, och det är på punkten den skapade krisen. Och det ska jag skriva till Allan Larsson om.
Det blir om ursäkt för alltså.
Där tar jag tillbaka vad jag sagt.
Varför det?
Jo, av det skälet att det har gått för långt.
Försoning är ju annars någonting som också präglar relationerna mellan öst och väst i världspolitiken, Bosse Karlström. Är 1990 det år då det kalla kriget tog slut?
Ja, det kan man säga på det viset att det tog slut officiellt på det viset att man, det var egentligen NATO hade ett toppmöte i London i våras, eller ja, början på sommaren, juni, juli. Och där talade man väldigt tydligt om det här. Där använde man just de här orden att det kalla kriget är slut. Det sa Bush och det sa Thatcher och det sa alla. Och det var riktat, kan man säga, till Gorbachev. Det var ett budskap till honom att nu handlar det inte längre om konfrontation utan om samarbete. Och det handlar då i första hand om nedrustning och annat. Men man ville att det här skulle tränga fram. Det var också avsett som ett stöd för honom, kan man säga, internt stöd i Sovjetunionen, att det skulle visa att hans nya politik har kommit lätt till någonting positivt. Men därför kan man ju säga att 1990 var då det officiellt tog slut. Sen får vi se hur det blir i fortsättningen. Det beror ju på hur det går för Gorbachev. Men
ett land där uppgörelsen med det kalla kriget kanske är som mest påtagligt och plågsamt är ju det återförenade Tyskland, där det kalla kriget varit brutalt närvarande, inte minst i form av den nu raserade Berlinmuren. Och i den uppgörelsen med det förflutna så har en roman kommit att spela en väsentlig roll. Den heter Was bleibt och är skriven av Christa Wolf. Vi ska höra ett avsnitt som ger en bild av vad den romanen handlar om.
De stod där igen. Klockan var 9:05. Sedan 3 minuter stod de där igen. Jag märkte det genast. Jag ryckte till. En visare inom mig fortsatte att darra. En blick, nästan överflödig, bekräftade det. Färgen på bilen var idag mättat grön. Dess besättning utgjordes av 3 unga herrar. Bytte man ut dessa herrar liksom bilarna? Och vilket hade jag hellre velat? Att det alltid var de samma eller alltid andra? Jag kände dem inte. Det vill säga, en kände jag ändå. Han som nyligen hade stigit ur och kommit mot mig över gatan. Visserligen bara för att ställa sig vid korvståndet under vårt fönster och sen återvänt till bilen med 3 korvar på en stor papptallrik och med 3 bröd i fickorna på sin grågröna jacka. Till en blå bil för övrigt, med nummer... Jag letade efter lappen på vilken jag skrev upp bilnumren när jag kunde identifiera dem.
Kerstin M. Lundberg läste den här texten. Svante Weyler, du får berätta mer om den här boken och den märkliga effekten haft på den tyska debatten.
Ja, det är en bok som alltså heter Was bleibt? Vad blir kvar? Ungefär det man kan översätta med. Skriven av Christa Wolf, som var DDRs största författare utan jämförelse. Men den här romanen har en märklig tillkomsthistoria. Den är skriven 1979, då Christa Wolf, som då var en mycket ansedd författarinna med mycket täta förbindelser till kommunistpartiet, dock var hon en mycket kritisk författarinna, ska man säga. Men 1979 så blev hon skuggad av Stasi, säkerhetspolisen. Och den här romanen berättar om hennes upplevelser under de där 2 veckorna. Mycket starka upplevelser. Hennes hela tankeverksamhet, hennes författarverksamhet gick i stå. Hon tyckte att hon kunde inte föra några samtal med vänner utan att tänka på att någon lyssnar på detta. Romanen skrevs alltså 1979, men hon publicerade den först 10 år senare, 1989, efter det att händelserna hade rullat igång. Och det är just den här historien som ligger bakom den mycket intensiva debatt som har pågått kring romanen i Tyskland under hela 1990. En del kritiker sa nämligen att hade hon publicerat denna roman 1979 så hade det varit en mycket modig handling, en motståndshandling. Men nu, 1989, så var det bara en sorts pinsamhet där hon ville inför den tyska befolkningen både i väst och öst framställa sig själv också som förföljd. Att jag har minsann också lidit under detta system, trots att jag har haft de privilegier som man kan ha som uppburen författarinna, nämligen genom att kunna resa mellan de tyska staterna runt i världen. Och det här kan man säga delade den tyska intellektuella diskussionen i två läger. De som nu i efterhand ville kräva hjältelater, också av Christa Wolf, och de som hade en mer moderat syn på det hela och sa att vilka är vi som kräver hjältemod av en författarinna som Christa Wolf. Varje person har rätt att vara feg, vara rädd. Diskussionen, den här romanen kommer att bli en symbolisk fråga, och en av de viktiga ingredienserna i den här symboliska diskussionen är: vem är det som har rätt att göra upp med DDRs förflutna? Vem är det som ska ställa frågorna om vad som hade hänt i denna staden? Får den frågan bara ställas av dem som bodde i DDR under de 40 år landet existerade? Eller fick också de västtyska intellektuella eller den västtyska befolkningen, politikerna, vara med i denna uppgörelse? Och riktigt hur det där avgörs vet vi inte än. Diskussionen fortsätter. Men det intressanta är ju att det är en klassisk tysk diskussion. För precis samma diskussion hade man efter nazismen. Vilka har rätt att tala om nazismen? De som var kvar i landet och led dagligen under, eller de som gick i exil? Det här är ett klassiskt tyskt problem, vem som ska ta hand om historien. Och vi har bara sett början på det än.
Och i den här debatten måste varje person ta ställning för att vara trovärdig i någon mening.
Ja, det såg ut som om var och en var tvungen att ge sig upp på arenan och säga vad man för eller mot Christa Wolf. Så småningom man tog diskussionen lite mer nyanserade, blev den lite mer nyanserad, att man slutade med detta, den här indelningen i lag. Men den har blivit har fungerat som en katalysator för den här diskussionen om det förflutna.
Den 2 oktober så skedde då den historiska återföreningen mellan Öst- och Västtyskland. En klang- och jubelföreställning som vi sände direkt i Ekot. Kjell Albin Abrahamsson befann sig då på Alexanderplatz i Berlin. Ja, Bosse Karlström, den snabba vägen mot ett återförenande slog ju världen med häpnad. Fanns det egentligen något alternativ? Eller varför var det så bråttom?
Ja, det var så bråttom därför att det handlade om den utvandring som skedde från Östtyskland till Västtyskland. Och det gällde att få stopp på den. Ingen del av sidan tålde det här. Alltså, Östtyskland tålde inte att bli av med alla dessa människor. Och Västtyskland kunde inte ta emot dem. Det problemet växte ju väldigt snabbt och det gällde att göra någonting åt detta. Först började man ju då från östtysk sida med att riva eller öppna muren. Men det hjälpte inte. Utan det måste mer till, så att säga. Och därför var det bråttom. Alternativet hade ju kunnat skapa totalt kaos och därför så fanns det inte någonting annat att välja på.
Och det här kom att innebära en stor personlig triumf också för förbundskansler Helmut Kohl, eller hur?
Ja, det såg vi till början med hur stort han vann valet här nu under hösten. Och dessutom märker man det på ett annat sätt, och det är att man lyssnar på honom på ett speciellt sätt internationellt. Man ser på olika möten, vi talar förut om NATO-mötet i London och det var ett stort ESK-möte i Paris här. Där Kohl numera är centralfiguren på något sätt. Alla lyssnar, alla vänder sig till honom. Så att visst är det en stor, mycket stor framgång för honom.
Men återföreningen innebär också stora påfrestningar för Tyskland, eller hur?
Ja, det kostar ju pengar till att börja med. Det blir ju dyrbart för så småningom säkert de västtyska skattebetalarna, även om Kohl försöker slå det ifrån sig. Men någonstans måste ju pengarna tas innan det börjar lönas ekonomiskt. Sen finns det naturligtvis också risker för att det blir så att säga två klasser. Att man alltså får ett västrikt fortfarande västtyskan och västtyskar som dominerar affärslivet och man får ett fattigt Östtyskland. Och det kan naturligtvis i framtiden leda till konflikter och som vi nu inte kan överblicka. Det kommer säkert att ta tid innan man har, om man någonsin kan jämna ut förhållandet mellan de här delarna av Tyskland.
Ja, omvälvningarna i Europa har ju också mycket påtagligt påverkat den svenska Europadebatten och frågan om ett EG-medlemskap. Här har det ju skett en dramatisk omsvängning kan man väl säga under året med ett mycket tydligt besked om att Sverige är berett att söka medlemskap i EG. Thomas Hempel, när fattades egentligen det här smått historiska beslutet får man väl säga?
Ja, det formella beslutet fattades ju i samband med att det så kallade krispaketet lades fram då i slutet av oktober. Men egentligen så kan man säga att det här var en process som började redan på hösten 89 och som hade samband med omvändningarna i Östeuropa och förändringarna inom de här pakterna, Warszawapakten och på den andra sidan. Och sen så har då regeringen steg för steg med ganska små steg under hela det här året närmat sig ett EG-medlemskap. Om jag säger, en viktig milstolpe var kanske utrikesnämndens möte mitt på sommaren i juni. Då man från att ha fört fram främst invändningar mot ett EG-medlemskap talade om ett medlemskap i EG som en positiv möjlighet. Och efteråt så svarade både Sten Andersson och Ingvar Carlsson på frågan om de också var entusiastiska för ett medlemskap, eller om de var positiva till detta, så svarade de ja på de frågorna.
Ja, vi kan väl höra ett utsnitt av vad partiledarna sa efter det här sammanträdet med utrikesnämnden i juni.
Det nya som har hänt är att vi nu teoretiskt diskuterar de villkor som ska uppfyllas för ett svenskt medlemskap.
Min tolkning av diskussionen är att vi har fått stor förståelse för våra synpunkter. Jag tolkar det som en försiktig öppning mot medlemskap. Vi är inte där än, va? Men det är en svensk öppning på gång och det är bra.
Det dras inga slutsatser på det sättet, men jag uppfattar det så att det finns en växande enighet om att det på sikt är önskvärt att Sverige kan bli medlem i EG.
Ja, vi hörde statsminister Ingvar Carlsson, Carl Bildt, moderatledaren och folkpartiledaren Bengt Westerberg. Man kan ju också fråga sig om Sverige har något egentligt val i EG-frågan, Staffan Sonning. Är det inte de ekonomiska realiteterna som i hög grad styr den här utvecklingen nu?
Ja, då måste man ju först svara på vad en ekonomisk realitet är för någonting. Men det kan kanske inte jag. Men om man anser att det ekonomiska systemet är i stort sett ostyrbart, om man anser det, då är det naturligtvis så. En realitet är i alla fall att svenska företag sedan några år tillbaka har börjat flytta sin verksamhet utomlands, alltså i EG-länder för att skaffa sig ett fotfäste i EGs inre marknad. Och den här utvecklingen, den har accelererat i år. Och vad som bland annat hände i år, det var ju att Volvo till slut lyckades få ihop det med en partner.
Jag är nöjd, jag är mycket nöjd.
Var det Renault som var den bästa möjliga partner för Volvo?
Jag tycker det. Vi har ju haft diskussioner med många av våra konkurrenter. Och vi har haft många inviter också. Och det här tycker vi är den bästa kombinationen.
Ja, man kan alltså säga att Sverige blivit allt mer integrerat i EG oavsett frågan om medlemskap i EG då.
Ja, och då kommer man ju tillbaka till det här med de ekonomiska realiteterna. Vad som har hänt i Sverige de senaste åren, det är att främst den socialdemokratiska regeringen mer eller mindre i smyg har öppnat dörren för de här ekonomiska realiteterna eller marknaden eller marknadskrafterna eller vad man nu ska kalla det för. Därför att Sverige har ju tidigare skyddat sig med hjälp av olika spärrar som har gett oss en viss politisk handlingsfrihet. Men de här spärrarna har nu tagits bort en efter en. Och den sista som försvann, det var ju valutaregleringen. Och när valutaregleringen försvann så har vi i stort sett ingen möjlighet längre att bedriva en fullt självständig ekonomisk politik. Så att då får man nog säga att vi är en del av Europa vare sig vi vill eller inte.
Utvecklingen inom EG har ju också gått mycket snabbt under året, från ett ganska osäkert läge för ett år sedan ungefär, då det fortfarande var oklart hur Västtyskland, själva motorn inom EG, skulle förhålla sig till de fallna kommunistregimerna, och då särskilt DDR förstås. Men när den strategin låg fast så har utvecklingen gått raskt mot planer på en politisk union inom EG. Och frågan är väl om inte det var detta som slutligen fällde Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher, Bosse Karlström. Var det Europafrågan som gjorde att hon föll?
Ja, det spelar en väldigt stor roll i vilket fall, därför att hon var ju så misstänksam och motståndare till, vad ska vi kalla det för, EGs överhöghet, att EG skulle kunna bestämma över enskilda länder just på det politiska området och även då kanske så småningom på det försvarspolitiska området. Och hon var som en bromskloss där och det gick inte i längden.
Och i slutet på oktober så gav Margaret Thatcher upp och då talade hon till folket på trappan utanför 10 Downing Street.
We're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. It's been a tremendous privilege to serve this country as Prime Minister.
Avgörande för svensk del är ju om den politiska unionen som är i vardande inom EG också kommer att rymma ett säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt samarbete. Hur entydiga är beskeden på den punkten, Bosse?
Ja, de är väl inte än så länge särskilt tydliga, därför att det finns ju olika uppfattningar i Europa om hur det försvarspolitiska framförallt samarbetet ska skötas. Det finns de som tycker att det ska göras i någonting som kallas för Västeuropeiska unionen, som man har blåst liv i igen, kan man säga. Och framförallt så finns det ju en uppfattning att det är NATO som sköter den delen. Och att NATO är, i varje fall de som är medlemmar i NATO av dessa EG-länder, vill ju att NATO ska finnas kvar. NATO ska ha hand om den militära delen. NATO är den enda möjligheten därför att det innebär också länken, som man säger, till USA. Man vill alltså ha kvar ett band med USA, att amerikanerna ska finnas militärt representerade i Europa. Därför att, i varje fall inom NATO, betraktar man ju fortfarande öst och numera Sovjetunionen, tidigare var det Warszawapakten, men nu är det Sovjetunionen, som ett hot, ett militärt hot. Trots all nedrustning och allt samarbete och det kalla kriget i slutet och alltihopa, så finns det ju fortfarande uppfattningen att Sovjetunionen är en militär stormakt och därför måste NATO finnas kvar. Så småningom kan man ju tänka sig att det här förändras. Det vill säga att NATO minskar i betydelse, amerikanerna börjar ta hem sitt folk, och då kan det här komma i ett annat läge naturligtvis.
Och när det nu gäller avspänningen i Europa och den snabba utvecklingen i och kring EG, så är det som om förändringarna i den sovjetiska utrikespolitiken är det som satt det hela i rullning. Men inom Sovjetunionen så pågår ju ett slags sönderfall som vi ännu inte sett slutet på. Mikhail Gorbatjov har ju nyligen skaffat sig nästan oinskränkt presidentmakt och de progressiva krafterna hålls tillbaka. Bosse Karlström, är det så att perestrojkan och demokratiseringen i Sovjetunionen nu håller på att nå vägs ände?
Ja, det är i varje fall många som är oroliga för det. Och det första tecknet på oro runt om i världen var ju när utrikesministern Shevardnadze avgick alldeles nyligen. Därför att han stod på något sätt för den här perestrojkan vad det gällde utrikespolitiken. Och nu är man orolig för att det ska handla så framöver här om en hårdare utrikespolitisk linje, och det skulle ju förändra oerhört mycket. Det skulle ju påverka nedrustningssträvanden, det skulle påverka stabiliteten i Europa och avspänningen och allt som vi nu har sett komma. Men det vet vi ännu ingenting om. Vi vet att Gorbatjov är oerhört pressad av de konservativa krafterna, och att han också börjar, det ser man på vad som hänt de senaste veckorna här, ge efter för det trycket. Hans mål är säkert fortfarande att skapa någon slags marknadsekonomi och demokratisera Sovjetunionen. Men övergripande så att säga är också målet att hålla ihop Sovjetunionen, hålla ihop unionen. Och där har han ju tydliga svårigheter. Och frågan är om det går att hålla ihop den här Sovjetunionen med fredliga medel överhuvudtaget, eftersom den ju i varje fall delvis skapats med våld, och när man tänker på de baltiska staterna till exempel, hur man ska kunna hålla kvar dem, vilket ju är Gorbatjovs mål, det är mycket tveksamt. Utvecklingen, det kommer säkert att pågå åtminstone det här året, men det är för tidigt att säga hur det var någonstans det här egentligen slutar. Men vad man ser är väl att linjerna börjar dras upp så att säga, för hur ska Sovjetunionen se ut i framtiden.
En annan sida av förhållandena i Europa gäller ju miljöförstöringen, särskilt i Östeuropa då. Christer Hedin, du känner till den här saken?
Nej, det gör jag inte. Men det är å andra sidan ingen annan som gör heller, för att det är ett stort problem ju. Det är alltså ingen som har kunnat komma in där och undersöka detta ordentligt förrän nu på
på allra senaste tiden. Och därför har det ju gått många rykten, både överdrivna åt båda hållen. Men nu har det kommit igång och nu finns det också en aktiv miljörörelse. Många framhåller Tjeckoslovakien som föregångslandet. Där är de måna om att till exempel börja tillverka katalysatorbilar och liknande. Få ner brunkolsförbrukningen, för det är ju det stora problemet i många av de här länderna. Och Sverige har satsat en del på stöd till den här verksamheten. Där anses det väl att vi gör det mest för vår egen skull, eftersom vi har valt ut vissa områden som vi ska hjälpa då med teknisk utveckling. Och det är framförallt Leningrad, de baltiska staterna och Polen. Men det är mycket diskussion om fall pengarna hamnar på rätt ställen också i det här fallet.
I Västeuropa så har ju annars växthuseffekten tagits allt mera på allvar. Allra först, växthuseffekten, vad innebär den då? I så fall?
Ja, det innebär ju att man genom utsläpp skapar någon sorts glaskupa över jorden som ökar temperaturen, precis som i ett växthus. Och det är väl det man, ja, alla har ju hört talas om växthuseffekten under det här året. Och det beror ju på att den ligger i skärningspunkten mellan politik och miljövård. Och många av dem som diskuterar anses ju vara förbundna med kärnkraftsintressen, så att de vill öka skräcken för växthuseffekten. Men man är överens om att växthuseffekten existerar, och man är överens om att den tycks på något sätt öka sin betydelse. Så man tror att temperaturen på jorden ska öka en grad fram till 2025. Och att det då kommer att höja nivån på världshaven, eller att den höjs ungefär med 5 centimeter på 10 år eller något sånt.